allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av podcastserien Motivation för lärande. Där vi i flera poddavsnitt kommer prata om forskning, om lärande och studiemiljö. Och jag heter Greta Olsson och är er programledare. Och idag ska vi prata om fritidshemmens fysiska lärmiljö. Och med mig i studion så har jag...
Jag heter Lena Boström och jag är professor i pedagogik vid Mittuniversitetet. Tidigare har jag jobbat som lärare under många år.
Kristina Grevell, jag är doktorand här vid Mittuniversitetet i pedagogik inom området fritidshemmens fysiska lärmiljö.
Vad är fritidshem och vad är fysisk lärmiljö? Vill du börja, Kristina?
Ja, fritidshem, det är ju alltså en verksamhet som finns inom skolan. Den lyder under skollagen och har sedan 2011 också en egen läroplan. Och det är alltså en lärande- och omsorgsverksamhet som pågår innan skolan börjar och efter. Så att det är ju en typ av barnomsorg, fast för de äldre då, som går i skolan.
Hur länge har du arbetat med studier om det här?
Min bakgrund är att jag är grundskollärare. Jag har arbetat drygt 20 år i grundskolan. Men 2016 började jag här på Mittuniversitetet vid lärarutbildningen. Och 2018 påbörjade jag mina forskarstudier. Och då började jag fördjupa mig i det här området.
Varför är det viktigt?
Ja, om vi först säger varför är det viktigt att jobba med fritidshemmen generellt, så är ju det att vi tänker oss ju att fritidshemmen kan komplettera elevernas lärande i skolan. Och varför den fysiska lärmiljön i fritidshemmen är viktig, det är för att tidigare, om vi backar till i början på 90-talet, då låg ofta fritidshemmen separerade ifrån skolorna. De låg ofta i närheten av förskolelokaler och de hade ganska liknande lokaler som förskolan. Det var lite hemmiljö, det var soffor och det var kök och det var lekhörnor och sådär. Och det erbjöd ju och stimulerade ju en viss typ av aktiviteter i de miljöerna. Från mitten på 90-talet och framöver så integrerade man fritidshemmen i skolan. Och det var ju rimligt på så vis att det var ju samma barn som gick i skolan på dagarna som gick på fritids på morgon och eftermiddag. Så det var ju väldigt rimligt. Och man integrerade också i skollokalerna, för man tänkte att det här blir ju praktiskt. Vi har ju de här lokalerna och när skolan inte är igång så är de ju tomma så att säga. Då kan man använda dem. Man hade också en pedagogisk tanke att olika personalkategorier skulle kunna samarbeta med varann och att man på så vis skulle få en större helhetssyn på eleverna. Så det var ju en god tanke. Sen så blev det på lite annat sätt. Det forskningen har konstaterat är att när fritidshemmen flyttade in i skolan så blev de på väldigt många platser underordnade skolans verksamhet. Så det gör att idag så är fritidshemmens lokalmässiga förutsättningar ganska ojämlika. Och det har betydelse för vad man kan erbjuda.
Lena, hur har ditt arbete med fritidshem och fysiska lärmiljön där sett ut?
Ja, det är så här att jag hade annan forskning om lärmiljö i skolan. Sen fick vi ju den här nya lärarutbildningen 2011. Och det är så att vi ska ha forskning inom varje lärarprogram där vi återför forskning till studenterna. Och vi hade inte nästan någonting vid Mittuniversitetet. Så jag och några kollegor började då 2014 med den fysiska lärmiljön. Och hade en väldigt stor enkät till personal i hela Sverige. Där de fick besvara hur lärmiljön såg ut. Och vi var ganska chockade när vi såg resultatet, därför att totalt sett så menar de att det är för små lokaler, att de inte är anpassade för verksamheten och att elevgrupperna blev bara större och större, och framförallt det Kristina sa, att de kände sig underordnade skolan. De kunde inte använda lokalerna som de ville, de kunde inte använda materialen som de ville. Det var en generell bild. Det fanns dock undantag där mycket väl fungerade fritidshem, men det var ofta de som inte var i skolans lokaler. Så jag började där och sen fortsatte forskningen, där jag till exempel har tittat på hur länkar det här till verksamheten som fritidshemspersonalen beskriver och de politiska styrdokumenten. Och det finns ganska stor diskrepans, som vi kan säga. Att det fanns alltså väldigt mycket som borde förändras. Verksamhetens lokaliteter till exempel, och hur då man skulle kunna uppnå alla fina skrivningar i styrdokumenten. Och ett ytterligare problem som jag ser det, det är att vi de senaste 10 åren har sett en ökad brist på behörig personal i fritidshem. Samtidigt som elevgrupperna blir större, samtidigt som antalet elever per pedagog blir större. Och sen får man nya policyn som man ska följa. Så att det är så mycket som händer på en gång. Och det gör att många i fritidshemmets lokaler känner sig lite osäkra.
Det var ju faktiskt Lenas forskning som var fröet till att jag sen när jag skulle skriva min forskningsansökan siktade in mig. Det fanns en annan bakgrund också. Det var att jag i min praktiska erfarenhet hade sett det här med egna ögon så att säga. Framförallt det här med underordningen gentemot skolan. Och då ska jag säga det att fysisk lärmiljö är inte detsamma som den fysiska miljön. Utan fysisk lärmiljö, det är den fysiska miljön och hur människor interagerar med den under en rad olika omständigheter. Det är ju under sociala omständigheter, det är under kulturella, det kan vara tidsmässiga förhållanden till exempel. Att man har bara tillgång till vissa lokaler, vissa klockslag och sådana saker. Så att det är ett väldigt komplext och brett begrepp. Och forskare definierar det också lite olika. Men oavsett de här olika definitionerna så finns det en gemensam nämnare. Och det är den att den fysiska miljön är en del av den fysiska lärmiljön. Lena och jag skrev ju inledningsvis en litteraturöversikt. Som också blev en del av den här SOU-utredningen om kvalitet i fritidshem. Och det vi fann där, det var ju att när det är brister, ändra i lokaldimensionering, att man har för små lokaler, eller i funktionalitet, och det kan vara en rad olika faktorer, om lokalerna är tillgängliga, om de har en bred variation av olika aktiviteter för eleverna, vad det finns för didaktiska möjligheter för lärarna och så. Och också vad både personal och elever hade för möjlighet till psykologiskt ägarskap av de här lokalerna. Om de här faktorerna inte liksom fanns på plats, då påverkar det faktiskt undervisningens kvalitet negativt i fritidshem.
Men vad finns det för orsaker till att det är sån ojämlikhet i de olika fritidshemmen?
Jag skulle väl säga att dels har vi ju väldigt många olika huvudmän för skolor. Det är många olika kommuner, det finns privata huvudmän och alla försöker ju förstås lösa sin organisation på bästa sätt. Men eftersom skolan har en annan tyngd, det är skolplikt, det är betygssättning och sådana saker, så är det ju lätt hänt då att man kanske ser till de behoven mest. Om det är så att man inte har goda förutsättningar för alla. Men det är precis som Lena sa också. Det finns skolor och det finns fritidshem som har både bra fysisk miljö och där det inte är på det här sättet. Så att det har nog mer att göra med vad man har för förutsättningar på olika ställen.
Jag skulle vilja påstå att fritidshemmet är inte högst prioriterat på agendan vad gäller forskning, vad gäller resurser. Och det har varit ganska häpnadsväckande att se, tycker jag, när vi tittar på statistik. Det är fler barn, elever som är inskrivna i fritidshem än i gymnasieskolan. Och för mig så borde alla verksamheter ges goda förutsättningar. För vi ska tänka att barnen kommer till fritidshemmet kanske 6:30 på morgon. Och vissa går hem på kvällen 5:30. För mig är det självklart att de ska ha bästa möjliga förutsättningar att må och fungera bra under dagen.
Och hur kan man göra för att förändra och förbättra det?
Ja, man kan ju börja med att lyssna både på eleverna och på personalen. Och det är ju det jag har gjort i mitt avhandlingsprojekt. Och det eleverna beskriver, det är att det som ger dem möjligheter att utvecklas och att lära sig och att liksom skapa mening under fritidshemstiden, det är när det finns en stor variation av möjligheter till olika aktiviteter. Lek, bygg, pyssel, att det finns kök, idrottssal. Och också att det finns avskilda utrymmen där de kan vara lite i mindre grupp och så. Och det är många elever som lyfter fram det, framförallt de yngre som vill leka. Man blir lite blyg om man ska leka och leka mamma, pappa, barn. Och så står det en 9-åring bredvid en när man är 6 till exempel och så där. Sen uppskattar de väldigt mycket att ha frihet och kunna välja aktiviteter. Eleverna kommer och går vid olika tidpunkter. Personalen jobbar ju enligt schema. De jobbar ju ofta i skolan under dagen. Lokaler kan vara tillgängliga vid olika tillfällen och så här. Så att det är komplext att sy ihop det här både med erbjudanden om aktiviteter och samtidigt att eleverna ska få ha den här friheten att välja själv. Men det är väl det som är liksom uppdraget för personalen också i fritidshem att försöka göra det här. Men då behöver de goda förutsättningar för det är betydligt mer komplext än vad skolundervisningen är.
Och varför resurser skulle behövas då för att förbättra det?
Ja, Lena var ju inne på tidigare att vi ser att andelen behöriga lärare i fritidshem sjunker. Och det är en otroligt viktig faktor. På ett av de fritidshem som jag har studerat så var alla behöriga. Och de lyfte fram det väldigt starkt. Att det var en viktig faktor för att de skulle kunna jobba med de fysiska lärmiljöerna. Att de hade någon slags gemensam bas att utgå från och ett gemensamt tänk. För om man inte har det, då blir det regler och det blir begränsningar. Den här podden heter ju Motivation för lärande. Och det är ju det man vill att eleverna, speciellt i fritidshemmet, ska uppleva. För det är ju deras fritid också. Att de ska liksom få blomstra och känna motivation för att utforska olika saker. Och för det så behövs det behöriga lärare. Men det behövs ju också lokaler och material och utrustning som är tillräckligt varierande och i tillräckligt stor mängd. För en annan baksida av det hela, det är ju det Lena sa om att grupperna har blivit större och större. Det är stor skillnad att ha 30 elever i en grupp eller att ha 80. Så det är också en viktig aspekt.
Alla de där bitarna är oerhört viktiga. Och sen skulle jag vilja lyfta statusperspektiv. Vi måste uppvärdera verksamheten i fritidshem. Vi måste uppvärdera personalens kompetens och det jobb de gör. Och vi måste också få mer resurser till forskningen för att ta reda på hur det förhåller sig olika. För forskning i fritidshem har heller inte varit särskilt prioriterad från högre ort. Så att det är många delar här som pekar på att det här området är så oerhört avgörande för unga människor. Men vi har inte tillräckliga resurser på olika håll och kanter vad gäller lokaler, personal, delningstal, forskning med mera. Så att det är hela paketet som jag efterlyser resurser till.
Framtiden för fritidshemmen, hur ser den ut, Kristina?
Ja, jag skulle vilja säga att Sverige har ju varit lite i framkant vad det gäller fritidshem. Men det intressanta är att den här typen av verksamhet finns över hela världen, men man kan ha lite olika syften med den. Till exempel i Tyskland, för några år sedan så gjorde man om där till någonting som man kallade för all day schools. Och det gjorde man därför att man ville förbättra resultaten för eleverna. Man kände att man ville ta vara på den här tiden. Och det gör man ända upp till 16 års ålder där. Hos oss så erbjuds fritidshem upp till 12 års ålder, men väldigt många slutar när de börjar fyran, när de är 10 alltså. Så att det finns ju en väldig potential att faktiskt kunna låta fritidshemsverksamheten växa ytterligare. Det är rätt många länder som faktiskt nu börjar rikta sig mot äldre barn och ungdomar.
Fokus på fritidshemmet har börjat och jag tycker att det finns ett enormt engagemang i Sverige i våra forskningsgrupper. Kristina och jag är med i ett internationellt nätverk där vi jämför verksamheterna i Sverige och lite andra länder. Och vi ser att de andra länderna sneglar på vår verksamhet och hämtar inspiration. Så i grunden tycker jag vi har ett fantastiskt koncept. Jag tycker att vi skulle ta vara på det. Jag tycker att vi ska utveckla det. Vi ska lyfta upp det för att det är kanske det viktigaste vissa barn har under sin skoldag. Och då behöver de bästa möjliga förutsättningar för att må bra i den miljön.
Har vi några sista kommentarer om fritidshemmen som ni vill lyfta upp?
Alltså en sak som jag kommer att belysa i min forskning, det är det här med känslan av ägarskap över lokalerna. Det finns ett begrepp som heter psykologiskt ägarskap och som har att göra med både personers möjlighet att vara effektiva, att känna sig kapabla och kontroll och påverka personers identitet, att man har en tillhörighet, att man känner sig hemma någonstans, att det finns liksom objekt i miljön som man kan utveckla. Och allt det här är liksom viktiga saker, både för personal och för elever, för att man ska kunna skapa mening där man är. Och därför så är det otroligt viktigt att fritidshemmens fysiska miljö erbjuder det här. Annars så tappar vi liksom en väldigt stor potential till lärande och utveckling.
Har du något slutord, Lena?
Ja, jag skulle vilja säga att den bild vi har visat fram här, det visar ju på att det är ju ett stort utvecklingsområde. Det är komplext, det är komplicerat, det finns väldigt mycket möjligheter. Och vi kommer i en kommande podd att få följa om ledarskapet i den här miljön. Så lyssna på det skulle jag vilja säga.
Jag har lyssnat på det, det är mycket spännande. Jag vill tacka er båda för att ni har varit med i det här avsnittet av Motivation för lärande. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!